Så ja. Ja, härligt när sakerna sitter fast. Det lär man sig när man har seglat några gånger, om man inte har sjöstuvat. Det har varit med några gånger. Då händer saker. När man kommer fram till Gotland, då ligger hela segelbåten i en enda stor röra, alltihopa. Jag har varit med om det någon gång faktiskt. Vi hade någon ny med på båten för första gången för ett antal år sedan. Och han hade ju inte kommit på riktigt det här. Så det fanns både det ena och det andra lite överallt i båten. För att inte tala om den gången, det nämligen så, beroende på vilket håll båten lutar på. Om den lutar på den här båten så var toaletten på vänster sida. Och då var man tvungen att stänga av den där. För att annars så rann det tillbaka i den, från tanken. Och det fanns någon som en gång hade glömt det. Och det där tog ett tag innan vi upptäckte, för att det är ju sådana här durkdor under, så att det är ju en bit ifrån trägolvet och ner i dit. Men det var väl någon som skulle på toaletten till slut och upptäckte detta. Så att det var inte så mycket att göra just då. Det var ju bara att stänga av. Sen var det bara för den någon som hade glömt att stänga, att nu var framme i Visby, ställa sig, lyfta upp den här trätrallen och skura. Så kan det gå. Inte saker sitter fast. Och det är gjort som det ska. Ja, härligt att vara här efter semestern. Alla ser glada och solbrända ut, säger jag. Men det har väl varit lika mycket sol uppe i Dalarna som på Åland, tänkte jag säga. Vi hade faktiskt inte så mycket sol på Åland. Det var några dagar som det var så här riktigt soligt och skönt. Annars var det ganska dåligt väder. Men vi hade det skönt. Det var en vacker ö, var det. Det var spännande första gången vi var där och besökte. Den är inte stor. Det finns 90 mil fast väg totalt på Åland. Och det är väl varit i Skåne. Det kan vara Ängelholm runt kanske 60 mil. Så en bit upp till Norrland härifrån så finns det. Det är allt som finns i väg ungefär. Så det är inte så mycket. Men det var dyrt. Det var väldigt dyrt på Åland faktiskt. Det var... Det enda som var billigt, det var de några campingar. Och sen köpte vi sånt här svartbröd. Något finns till åländskt svartbröd. Billigt, men gott var det i alla fall. Så det... Har man möjligheten så kan vi rekommendera en sommar på Åland. Det var jättemysigt faktiskt, var det. Men nu är vi hemma igen. Och tillbaks till allting igen. Och det känns också bra. Det känns skönt. Och det känns skojigt att vara här igen. Lite hemmaplan. Vi reser och far, men hjärtat finns ju här, så att det känns bra att vara här. Idag ska vi ge oss in i Markus. Markus, det andra kapitlet. Och den första versen. Och för att få lite sammanhang så ska jag ta de 12 första verserna där. Rubriken är ju att Jesus förlåter synder. Så här står det från Markus 2 från vers 1. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att det inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han predikade ordet för dem. Då förde man till honom en man som bars av 4 män. Men när det kom... Men när det för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom, tog det bort taket över platsen där han var. Det gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sade till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan: varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva. Och han sa det till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast? Att säga till den lame: dina synder är förlåtna. Eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå. Men det ska ni veta, att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och han sade till den lame: till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade: något sådant har vi aldrig sett. Jag skulle sätta rubriken här: den lame mannen och hans vänner. Att Jesus var en populär person under de ungefär 3 år som han var aktiv, Det finns det inga tvivel om. Och innan Jesus, man läser lite tidigare i Markus, så i det första kapitlet, i slutet där innan vi kommer in i den andra, så det var innan han kom till Kapernaum, så kunde han inte gå in i någon stad, stod det. Han hade botat en spetälsk och han hade bett den här spetälska att inte sprida det här för långt, utan bara gå och visa upp sig för prästerna som det var. Man skulle göra som man var spetälsk och hade blivit frisk. Men den här mannen berättar ju det för alla i sin omgivning. Då står det att Jesus kunde inte gå in i en stad längre. Utan det står så här att i Markus 1:45, utan Jesus måste vistas i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll. Tänk att kunna vara så populär att man inte kan vara i en stad, utan ut någonstans i ödemarken bara. Ut på ett stort fält någonstans, var som helst. För att det var så mycket folk hela tiden. Så populär var Jesus. Och det här var inte annorlunda. Nu när Jesus kom till Kapernaum, så var det precis samma sak som hände igen. När folk fick reda på var Jesus fanns, så tror jag att informationen om detta, det spreds med ljusets hastighet. Alla i Kapernaum visste var Jesus var. Och jag tror att med ljudets hastighet så sprang alla till det huset där Jesus var. Det var inte så här att man sa: jaha, Jesus där borta, och det var ju roligt. Utan man sa: var är han? Och så direkt bort. Alla visste det. Och det står faktiskt så här att det kom så mycket folk att man inte ens fick plats utanför dörren. Hur mycket folk det var, det vet vi inte. Men man använder ordet folkmassa. Så mycket folk var på platsen, så man fick inte ens plats utanför dörren. Nu vet inte jag om det här huset låg i någon gränd och det var trångt. Det har ingen aning om geografiskt. Det står bara så att man inte ens fick plats där. Förmodligen var det väldigt många människor som när de kom fram dit upptäckte att det är ingen mening. Vi är så långt bak i det här kösystemet, så att om någon skulle föra fram det Jesus sa där inne, när vi fick höra det, då skulle han vara klar där inne. Så många vände säkert hem igen. Om det var den lame mannen eller om det var hans vänner som hade hört talas om Jesus, det vet vi inte heller. Vi vet inte heller vem av dem som bestämde sig för att man skulle gå dit där Jesus var. Men när vi läser den här texten så förstår vi vad de här 5 människornas mål var. Att den lame mannen skulle få möta Jesus och bli frisk. Det var deras mål. Det förstår vi av det här. När de kommer fram så möts ju de naturligtvis som alla andra av att det här är så jättemycket folk. Och på grund av att de hade den här mannen och bar på, så tog det lite längre tid. De kunde inte springa som de andra. Och vi vet inte hur långt bort han var heller. Men det vi vet, det är att när de här männen kommer fram med mannen på båren, så är det så mycket folk att de kommer inte in. Förmodligen i sin iver att försöka möta Jesus, att få fram sin vän på båren till Jesus, så gör de säkert sina försök att komma igenom folkmassan. Men det går inte. Förmodligen är det också som så att när de kommer där och buffar och bökar och ursäkta, får vi komma fram och kan ni släppa fram oss, vi behöver komma in till Jesus, så är det säkert många som säger åt dem här att Men det ser ni ju så mycket folk det här. Vad ska ni här och göra? Gå hem med er. Det förstår ni att ni kan ju inte släppa in en bår i den här stora folkmassan. Gå hem med er och kom tillbaka en annan dag. Kom tidigare. Ni får väl övernatta här utanför så att ni möter Jesus en annan dag. Nu vet vi inte hur varmt eller kallt det var. Men om vi förutsätter att det var en hyfsad sommar, så kunde det varit ganska varmt. Och om du och jag i den här värmen kom bärande på en bår, och så kommer vi inte igenom den här stora folkmassan, och så är det massor av människor runt omkring som säger åt oss att gå hem med er igen, det här går inte, du kommer inte in här, det finns inte en chans, och ingen flyttar på sig, vad gör man då? Jag tror att de flesta av oss skulle nog ge upp och gå hem igen. Vi vet ju sedan tidigare, när det står på några ställen, att när Jesus bespisade, när han delade ut mat, att det var 4000 män förutom kvinnor. Så det var stora folksamlingar där Jesus var. Det var inte 10-20 personer kanske på gatan. Jag tror att det var oerhört många mer. Jag tror att vi får lägga på en nolla på 10-20. Många av oss kanske skulle gå hem. Men den lame mannens vänner tänkte inte gå hem. Och den lame, vad skulle han göra då? Han hade ju inget alternativ. Han låg där på sin bår. Han fick ju bara följa med. Han hade kanske en åsikt. Det vet vi inte heller vad han hade. Men hans vänner hade ett mål klart. De skulle till Jesus. Nu satte sig inte de här fyra männen ner och sa, vi har ett problem. Det är jag övertygad om. För då hade de inte gjort det de hade gjort. Det de sa, vi kommer inte in den här vägen genom människorna. Men om vi gör så här, så kommer vår vän att få möta Jesus och bli frisk. Jag är övertygad om det. Det var att sen handlar man. Det de här männen gjorde, det var att de gick runt husknuten, och förmodligen i de byggnationer som fanns på den tiden, så fanns det en trapp upp på sidan. Där bar de upp mannen. För upp på taket kom de, oavsett om det nu fanns en trapp eller om det inte fanns en. De tar upp honom på taket. Och där uppe på taket, så är det ett platt tak uppenbarligen. Det var ju ofta så att man hade de här platta taken när man gick upp där, och när det var lite svalare på kvällarna, man satt kanske under ett, man spänt upp någon vävduk där. Där går de upp, och sen börjar de göra hål i taket. Det var inte deras tak, för de ägde inte huset. Och de gjorde det förmodligen garanterat utan att fråga ägaren. För jag är säker på att ägaren till huset hade bjudit in Jesus, så att de kände varandra. Han satt förmodligen någonstans mitt i huset där Jesus undervisade. Och han var inte åtkomlig där inne och fråga. Det gick inte att skicka bud in till honom och fråga, hur det är några killar här ute som frågar om de får ta hål i ditt tak och sänka ner en lamman. Det var ju otänkbart. Och eftersom det här var för 2000 år sedan, så kunde man inte ringa ägaren heller. Han hade ingen mobiltelefon. Så var det bara. Och det de här männen gör nu, uppenbarligen utan att bekymra sig om konsekvensen av att förstöra taket på ett hus som de inte själva ägde, det var ju att de högg sönder taket. Därför att de hade bara ett enda mål med det de gjorde den här stunden. Det var mötet med Jesus. Kosta vad det kostar vill. De brydde sig förmodligen inte om konsekvenserna av eventuella böter och straff för att ha förstört en annan människas hustak. Sen hade det varit spännande att vara i det här huset när de började där uppe. Och sen är det så att de måste ju få tag i verktyg någonstans. Förmodligen, det vet vi inte heller, så tror inte jag att det låg ett antal spadar eller hackor eller yxor, vad man nu hade för verktyg på den tiden, uppe på det här taket. Det var man ju tvungen att hitta någonstans. Och de gav sig alltså iväg och hittade det här. Och sen upp på taket och högg hål i taket. Kristendomen handlar inte om att om saker som perfektionism, traditioner, prestationer eller klädstilar. Kristendom handlar först och främst om att möta Jesus. Det är det första. Inget annat. Och i mötet med Jesus så sker det saker med människor. Det blir förvandlingar. Det är ofrånkomligt. Men för att den lame mannen skulle bli frisk och kunna gå igen, så var han ju faktiskt tvungen att möta Jesus. Förmodligen hade han träffat läkare, konstaterade bara att tyvärr, vi kan inte göra någonting för dig. Det är till och med så att idag med dagens läkarvetenskap, man kan göra väldigt mycket. Men många är lama och sitter i rullstol för att läkarna inte kan någonting. Och så kunde de inte på den tiden heller. För den här lamemannen hade det inte fungerat om han hade legat på sin bår längst bak i folkmassan. Det hade inte funkat om han hade legat på båren innanför dörren på huset. Han var tvungen att möta Jesus. Det var enda sättet att få en förvandling. Det räckte inte med att veta vad Jesus var. Han är 5 meter borta eller 20 meter bort. Han var tvungen att göra ett personligt möte. Och ska jag bli en kristen, och ska mitt liv som kristen bli ett förvandlat liv, så måste jag möta Jesus. Jag måste göra ett möte, ett personligt möte. Jag kan inte ställa mig utanför någonstans långt borta. Det räcker inte med att läsa predikoturerna. Det räcker inte med att läsa Bibeln. Jag måste möta Jesus. Det räcker inte med att lyssna på den här predikningen eller alla andra predikningar som vi har upplagda på internet. Man måste möta Jesus. Det är förutsättningen. Men om jag väljer att hålla mig på avstånd, så kommer jag ganska snart att tycka att kristendom är en besvikelse. Det är tråkigt. Det blir rutiner, det blir traditioner. Och jag kommer inte bry mig speciellt mycket om andra människor får möta Jesus. Det blir ganska oväsentligt, eftersom det inte ger mig så mycket. Jag har bara mött Jesus på någon form av distans. Och några risker som de här 4 männen aldrig, det skulle jag inte ta. Livrem och hängslen ska det vara. Och kostnader får någon annan stå för. Så att en kristen som inte möter sin Jesus regelbundet skulle förmodligen gå hem, eller säga att om jag får ett papper där ägaren har skrivit på att jag är ansvarsfri för att jag gör hål i hans tak, då skulle jag kunna tänka mig göra det. Och sen så måste den lame mannen skriva på ett papper där han säger att vi är ansvarsfria. Om vi skulle tappa honom när vi firar ner honom, då kanske jag skulle kunna göra det här. För att, har ni tänkt på vad de här männen gjorde? De skulle sänka ner mannen från taket. Tänk om de hade tappat honom. Nu fanns inte deras värld, tror jag. De var så beslutna om att han ska få möta Jesus. Förutsättningen för att en lame skulle kunna bli frisk var att han kunde komma fram till Jesus. Men det vet vi att han var lam. Han kunde inte gå. Hur skulle han då kunna gå till Jesus? Det kunde han ju inte. Men vet ni vad han hade? Han hade åtminstone 4 friska vänner som uppenbarligen trodde på Jesus, eftersom de gjorde allt de kunde för att deras vän skulle få möta Jesus. Och dessa 4 friska vänner bar sin sjuke vän till Jesus. Och då händer det här. Det står i slutet, och de verserna läser, alltså Markus 2 kapitlet, vers 10 och 12. Och Jesus sa det till en lame: till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Jag undrar, det står sedan i slutet att alla andra, det står att människor blev häpna och sa att något sånt har vi aldrig sett. Men vet ni, jag tror att hans 4 vänner var inte det minsta förvånade över att deras lame vän kunde gå. Det var ju det som var deras mål. Att ni vet, ibland så är vi lite sådär. Ibland när man det finns lite så här inom kristendom, ibland när man ber för sjuka människor, finns lite så här olikartade åsikter om det här med helbrägdagörelse och annat. Och det finns kristna i ledarskap som har uttalat att man tror inte på det här med förbön och helbrägdagörelse. Det finns mycket stor skepticism. Man tror inte på det här helt enkelt. Och det ser vi i Bibeln också, att många trodde inte på att Jesus skulle kunna göra saker. Men förutsättningen för att den här mannen skulle bli frisk, det var att han hade 4 vänner som trodde på att det skulle kunna gå någonting. Och nu vill jag rikta mig till dig som lever nära Jesus, som har det här mötet med Jesus som de här 4 männen hade. Känner du någon som är lam i tron, som har kommit bort från Jesus en bit? Man kanske säger, ja men jag är kristen. Men som du ändå märker att den här mannen eller kvinnan lever ändå på ett avstånd ifrån Jesus. Man brukar ibland använda ordet namnkristna. Och jag ska inte ge mig in på någon definition av hur kristen eller icke-kristen man kan vara, eller frälst eller mindre frälst eller trekvarts frälst. Men många människor har en distans till Jesus, märker jag väldigt ofta. Tänker alla dessa missionärer som svenska församlingar genom århundraden har skickat ut. De har åkt till Kina utan att kanske kunna språket. Många dog på resan över. Många dog första tiden i Kina. Några få överlevde och tog sig hem igen. Att de gjorde så här, det var ju män och kvinnor, oftast var det kvinnor av någon orsak, som ledde väldigt nära Jesus. De hade ett Jesusmöte. Och i det mötet så kunde de åka var som helst i världen utan att veta var de skulle hamna. Utan att kanske ana sjukdomar. De kanske hade hört med tiden hur det var att många inte kom fram. Men ändå så åkte de. Och säkerligen var det många som stod kvar på landbacken och vinkade: du kommer aldrig att klara det där. Sådana människor, de är som lama i tron. Vi som har det här Jesusmötet, vi behöver hjälpa dem till ett nytt Jesusmöte. Vi behöver få bära fram dem till Jesus. Och kanske är det så att vi inte orkar själva med det här. Jag kanske inte orkar bära den här människan ensam till Jesus. Men någon annan har jag kanske i min omgivning. Ta tag i den. Du kanske behöver 3-4 personer. Säg att nu måste vi tillsammans hjälpa den här som har kommit på avstånd. Den här mannen och kvinnan kanske var en riktigt brinnande, härligt frälst Och vi nu tillåter oss att använda det ordet en gång i tiden. Men med tiden så har det här svanat av olika orsaker. Man har dragit sig ifrån av olika orsaker. Att vi får hjälpa dem fram. Det enda vi ska komma ihåg, det är att det är Jesus som förvandlar i mötet. Det är inte jag eller du. Vi kan bara göra som de här fyra vännerna. Vi bär dem till Jesus på olika sätt. Sen är det Jesus som förvandlar. Och du som har upptäckt, för att ibland är det så att vi upptäcker själva att vi har hamnat långt bak i tron. Ibland gör man inte det. Man brukar tala om fartblindhet. Och det är lätt. Åren kommer och åren går. Och steg för steg så hamnar jag längre ifrån Jesus utan att jag upptäcker det. Jag upplever inte det här med tron som det här förvandlade längre varje morgon, varje möte. Det blir någon form av slentrian när det bara rullar på. Jag behöver ingen väckarklocka på söndagen längre. Jag bara går upp och jag går. Jag har mött de här människorna som de kan inte svara på varför går du till kyrkan på söndagen. Och skulle de svara så säger de bara, ja men så har jag alltid gjort. Man säger inte att man går till kyrkan för att göra ett möte med Jesus. Att träffa sina vänner i församlingen. Där man säger bara, men så har jag alltid gjort. Man har kommit en bit ifrån alltihopa. Men vissa har en dag vaknat upp och insett att nu har jag kommit långt bort. De har vaknat upp en dag och sagt, varför går jag till kyrkan egentligen? Jag behöver hjälp i det här. Och den som då har mött och lever i Jesusrelationen som de här fyra männen, då gäller det att veta var de här finns så att man kan ringa och säga, hör du, nu behöver jag din hjälp. Nu är det lite jobbigt det här. Nu är det tufft. Jag känner att jag har gått i många, många år på distans i tron. Det är så lätt att komma bort ifrån det. Att möta Jesus, det är både svårt och lätt. Men det är aldrig komplicerat. Det som är skillnaden. Det svåra kan vara som den lame. Jag förmår inte själv att göra det här. Jag behöver någon som hjälper mig. Jag kanske aldrig har hört talas om det här förut. Då behöver jag någon som berättar för mig. Man kan tala om andliga fäder och mödrar. Någon som hjälper mig och vägleder mig. Som kan förklara. Vad betyder det här i Bibeln? Det står om lammets blod. Vad är det? Någon behöver förklara det här för mig. Så att jag förstår det. Det kan vara någon som har varit kristen i många år och gjort den här underbara upplevelsen. Men sen har saker hänt i livet som innebär att man har kommit längre ifrån. Man kanske känner, det kan vara skuld, det kan vara skam, det kan vara besvikelser, det kan vara något annat, vad som helst. Då behöver man någon av den här andliga mamman eller pappan som kan hjälpa till i vägledningen. Att åter få möta Jesus. Att få göra mötet. Den här upplevelsen som man en gång hade. Tyvärr så tror jag att det är så många av de här fyra männen som bar den lame. Det finns många såna här män och kvinnor i vårt land. Tyvärr så använder vi dem alldeles för lite. Vi låter dem få alldeles för lite utrymme i att hjälpa dem som behöver hjälp. Av olika orsaker. Det kanske är som så att det är så mycket annat i våra liv, i vår församling, som tar så mycket tid och så mycket kraft. Att vi missar alla de här som håller avstånd. För det är alltid lätt när vi möts så här. Här har vi det ganska härligt, tycker jag. Det kramas och det hälsas och det känns härligt. Men vi behöver också fråga varandra: hur är det? Hur mår du? Men ibland så vill vi undvika frågan. För tänk om frågan var, eller om svaret blev att det är inte så bra. Då måste jag ju stanna upp faktiskt och ta lite tid för den här människan. Då måste jag avsätta tid att samtala. Jag tror att vi behöver mer av det här. Man brukar säga till läkarna att läkare botar dig själv. Det är inte så lätt alla gånger att hjälpa sig själv. Det är det inte. Så att mer av de här fyra männen, vill också säga kvinnor, som är beredda att göra allt för en medmänniska på det här sättet som de här gjorde. De tänkte aldrig på konsekvenserna av att förstöra någons annans tak. I det här fallet. Deras mål var bara att vår vän ska möta Jesus och bli frisk. Och så tror jag också att det är för oss som församling. När vi tittar framåt, så är det alla församlingar. När man ger sig av framåt med nya planer, nya tider, det blir mycket att bära. Då måste vi vara som de här fyra männen. Vi har en tro, vi har ett mål. Ja, jag vill bara säga, om vi ska slöra hål i Werner Anderssons tak här, för att en människa skulle möta Jesus, om vi tar det bildligt, ja, då vore det väl värt det. Jag vill bara säga, det här taket, så gör det inte så mycket med de fläckarna heller. Jag tror ni förstår bilden i det här. Så är det att hjälpa människor till Jesusmötet. Det blir att bära och det blir att hugga för att kunna göra det här. Och vi ska fira nattvarden tillsammans. Och det är också ett Jesusmöte i allra högsta grad. Nattvarden är ju när vi som tror på Jesus, oavsett kyrkotillhörighet, får göra ett möte där vi påminns om närheten av Jesus. När vi påminns om: vad gjorde Jesus för mig? Vad gjorde Jesus för hela Smedjebackens invånare? Är vi 9000 någonstans i den här kommunen? Vad gjorde Jesus för alla 9000 människor i Smedjebackens kommun? Han gav sitt liv för att alla skulle kunna få sina synder förlåtna. Det gjorde han. Inte för 2666, utan för 9000, vad nu summan är. För varenda en har han gjort det. Och det är därför vi finns till. Eller hur? Det är vårt mål. Att människor ska få Jesusmötet. Och därför känner jag mig så här härligt upprymd i nattvarden. Jag är frälst och jag är fri ifrån allt som fanns i mitt liv sedan tidigare. Och vår nattvard, för er som inte var med förut, den är väldigt enkel. Vi har inga fastslagna rutiner att gå till. Vi har svart vinbärsjuice, där det är av hänsyn till människor som har problem med alkohol. När man kommer fram och tar nattvarden, vill man bryta brödet, doppar i bägaren, gör man det. Andra bryter brödet, stoppar i munnen och sen dricker du bägaren. Det går lika bra det. Det finns ingen turordning på hur man går fram. Jag har någon sång vi ska sjunga. Den kommer upp på overheaden här. Och när den är klar så kommer jag tillsammans med Bjarne att stå här framme. Då säger vi inget mer. Då är det fritt att gå precis som man känner. Man vill sitta kvar till sist eller gå först, spelar ingen roll. Vi gör det så enkelt som möjligt För att det är mötet som är det viktiga. Det är där det sitter. Inte hur det går till. På vilket sätt. Enda förutsättningen är min tro på Jesus. Och den står inte jag och bedömer. Den har var och en egen relation till Jesus med. Jesus, jag bara prisar dig, jag ärar dig och upphöjer dig. Tack Jesus för att du är den som kan läka till ande, själ och kropp. Tack Jesus för att du har kraften. Du har makten att förlåta synder. Du har makten och kraften att hela sjukdomar. Och du har makten och kraften att låta människor få uppleva ett möte med dig som förvandlar långt in i hjärtat. Jesus, tack för att vi kan samlas så här den här förmiddagen. Tack för att vi kan tillsammans få fira nattvard, Jesus. Tack för att du gav ditt liv på Golgata kors. Jesus, jag bara prisar dig och ärar dig. Tack för din stora kärlek. Tack för att du möter var och en som söker dig den här förmiddagen. Tack Jesus för att här och nu finns tid och plats att möta dig. Jag bara prisar dig, Jesus. Amen.